God förmiddag, kära församling. Idag har jag, det var Mello igår, så jag har inte hunnit förbereda så mycket av min predikan, om det är okej. Jag satt och kollade på det istället. Nej, jag skojar bara. Jag däremot funderade på att jag skulle predika om liksom en person som... liksom en lite mer så här vanlig person. Ni vet, ofta när man vill ju hitta så här lärdomar och saker att ta rygg på liksom, och så tittar man i Bibeln och så läser man om så här jätteprofeter och apostlar, och så visst, de är jättebra, men det är lite svårt att ta rygg på dem, för de är så otroligt liksom speciella. Så jag vill säga, alltså, men jag vill hitta så här en helt vanlig person som vi som kanske identifierar oss som medelålders frikyrko och medelsvensson på något sätt. Vart är vi i Bibeln? Och då fastnade jag för Barnabas. Han var lite åt det hållet faktiskt. Och Barnabas, ni hittar en hel del om honom i Apostlagärningarna. Kanske lite liksom... Man kanske uppfattar honom som inte så jätteviktig, liksom, men han har faktiskt fått betyda en hel del, skulle jag påstå. Han var en levit. Och ni vet vad det är, alltså prästsläktet i Israel. Ni vet att det fanns judar, leviter och så lite olika stammar. Liksom. Han tillhörde levitsläkten. Och deras uppgift var ju att sköta templet och sådana saker. Så han var från en religiös släkt. Det står i Bibeln också, i Apostlagärningarna, att han var från Cypern. Och att han ägde en åker. Och det är lite konstigt, därför att leviter fick inte äga någonting. De fick inte äga mark. Därför, alltså, de skulle vara beroende av Gud. Och Israels folk skulle samla in tionde för att ge till dem som var leviter och tjäna vid templet och sådana saker. Så att det är lite konstigt att han ägde en åker. Så då började min hjärna snurra så här. Ja, men varför ägde han en åker? Han fick ju inte det. Börjar man fundera på, och varför äger han den på Cypern? Leviterna skulle ju vara Israel. Alltså, när någonting här som är lite konstigt. Så börjar man fundera liksom. Han kanske kom från en släkt som kanske egentligen inte var så religiös och tog så noga på det där. Jag vet inte. Men som bara kände att vi... orkar inte vara kvar i Israel. Det är ockupation. Det är ständigt judarna. Eller gör alltid uppror. Det blir bråk med romarna. Vi lämnar liksom. Vi vill ha lugn och ro. Vi köper en bit mark på Cypern. Och så är vi där istället. Och sen åker vi till Jerusalem när det är högtider och så vidare. Jag vet inte. Men kanske någonting åt det hållet. Att hans släkt helt enkelt kände att det är lugnare och skönare på Cypern än att vara ett ockuperat Judén och Galileen. Det vet vi inte, men om man får spekulera lite. Vad gjorde han på Cypern? Men det verkar som att de hade en hel del pengar. Och de hade råd att köpa mark på Cypern. Och sen, när vi kan läsa första bibelåret här. När vi kommer in i berättelsen om honom, så är vi i Apostlagärningarna kapitel 4. Vers 36. Och då står det så här. Även Josef, en levit född på Cypern, som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och la dem vid apostlarnas fötter. Och tänk nu att Josef, som hans namn då var, han kanske var rik, ägde en åker, tillräckligt rik för att kunna lämna Judén och ockupation och ha ett lite lugnare liv på Cypern. Och så har han råd att åka till Jerusalem då och då, fira högtiderna, påsk och pingst och såna här saker. Och så händer det ju saker i Jerusalem. Jesus har dött och uppstått. Och Petrus, apostlarna, predikar, och det blir liksom väckelse. Och strax före här så står det att församlingen i Jerusalem växte så att de blev 5000 män. Och tänk då alla kvinnor och barn också. Liksom. Det var verkligen en väckelsetid i Jerusalem vid den här tiden. Församlingen var tusentals människor. Och stackars Petrus och apostlarna måste rodda i det här. Hur leder vi en församling på flera tusen? Vi har precis liksom blivit färdiga med Jesus utbildning av oss. Hur gör man för att leda en församling på helt plötsligt tusentals människor? Och alla liksom, många av dem kommer från andra ställen. Hur ska de få mat? Var ska de bo? Hur ska vi göra? Jag kan tänka mig att Petrus hade en del bekymmer. Och så kommer den här Josef då, som han hette. Rik, kanske lite. Jag tänker mig han, inte som att han var en businessman, men han kanske ändå var något åt det hållet med tanke på att han faktiskt ägde en åker då. Han hade liksom, han hade pengar, han hade ekonomi, han hade möjlighet att resa. Han hade kom från en finare släkt som hade möjlighet att lämna Judén och så vidare och så vidare. Och så möter han det här, han möter Jesus, han börjar tro. Han blir en del av den här gemenskapen på tusentals människor. Och han börjar inse liksom behovet av att vi måste hjälpas åt här. Vad ska alla äta? Vad ska alla äta för någonting? Vi måste hjälpas åt. Och så börjar han tänka liksom, jag har en åker. Jag är rik. Där tänker jag, han måste ha tänkt ganska mycket på det där. Den där åken. Jag har fastnat för det alltså. Tänk dig själv att du hade en åker. Och så börjar du tänka, det är stora behov i församlingen. Jag har en åker, jag har pengar, jag skulle kunna vara med och bidra. Men det är ganska rejält att sälja min åker. Jag började googla liksom, vad kostar en åker? Det är inte ofta jag går i tanken att köpa en åker. Men liksom, vad kostar en åker? Jag måste ta reda på det. Jag vet inte om det stämmer, men alltså, om det skulle vara i Sverige idag, skulle en genomsnittlig åker, ni får rätta mig om jag är fel nu, men en genomsnittlig åker i Norrland skulle kanske kosta 1 miljon. Om du är lite bördigare delar av Sverige, typ nere i Götaland, då skulle den kosta kanske 12 miljoner. En åkerplätt liksom. Jag vet inte om det stämmer, men säg att det var, och så dessutom lägger du till att det var en åker på Cypern. Kanske att den var ganska, ja men ett antal miljoner definitivt skulle det nog vara värt idag liksom. Och tänk att du har den där åkern liksom. Du har möjlighet att se till så att församlingen klarar sig ett tag i alla fall och med att försörja med mat och allt vad det kan vara som behövs. Och du har den där åkern liksom. Ja, ska jag sälja min åker och ge till församlingen? Kära någon, det är ganska mycket pengar. Kan jag verkligen göra det liksom? Där har jag växt upp. Där har jag själv jobbat när jag var liten. Nu är det andra som jobbar kanske. Det är min inkomst. Det är liksom ganska stor grej att bara sälja den så är helt plötsligt liksom. Och så bara tänker han liksom, nej men jag har hört Petrus predika. Den som sår ska få skörda liksom. Okej. Okay, jag provar. Liksom. Så han säljer sin åker och ger pengarna till församlingen. Och så har jag funderat på, varför gav han den till församlingen och inte använde pengarna själv för att köpa in mat och dela ut? Det är också en intressant fråga. Men det tror jag att han ville liksom, nej men jag vill inte ha äran för det här. Det här ska skötas transparent och allting. Det här får församlingen ta hand om. Jag ska inte ha någon cred för det här. De behöver inte ens veta att pengarna kommer från mig liksom. Nu råkar det skrivas ner då i Bibeln så att vi vet det. Men hur som helst. Så han säljer den. Vet ni vad Barnabas betyder? Det står ju här, men jag tycker inte att det är en korrekt översättning. Det betyder antingen den som uppmuntrar eller den som tröstar. Och därav den här översättningen i folkbibeln, tröstens son. Men det är ett ord, paraklesis. I ett annat sammanhang, när Jesus pratar om den helige ande som han ska sända, då säger han att han ska sända hjälparen. Och det är samma ord. Jag skulle nog snarare vilja säga att Barnabas, det ordet, i alla fall i det här märker vi av själva hans, varför de kallar honom det. Därför att han var en hjälpare. I alla sammanhang när vi möter Barnabas i Bibeln så hjälper han någon. Det är hans grej. Han hjälper de fattiga i det här fallet då. Sen kan jag tänka mig att om hjälpen är att du behöver trösta, då tröstar han säkert någon. Om hjälpen är att du behövde uppmuntran, då uppmuntrade han. Han var en sån person. När han kom till kyrkan så såg folk att han behöver vi kalla Barnabas. Det syntes om honom att han var en Barnabas. En person som, jag kan tänka mig, har han kommit in här i vårt sammanhang liksom, ja, men frågat någon, hur är det med dig? Och så, ah, det är inte bra. Aha. Och så försöker han uppmuntra den personen och styrka den och hjälpa den liksom. Och så går han till nästa person och så, ja, hur är läget med dig då? Ja, men det är toppen, men jag skulle behöva lite råd av dig i det här. Ja, men okej, då sätter vi oss och pratar. Han verkar vara en sån person som levde för att hjälpa andra människor. Och det verkar ha synts. Så han blev till och med kallad för det. Barnabas. Ja, så han börjar i alla fall på det här sättet. Att vara generös. Sen kommer vi till nästa, en person som han hjälpte i kapitel 9 och vers 26. Det är om Saulus. Ni vet, innan Paulus kallades för Paulus så var han ju en farisé som var med och mördade den första kristna martyren, Stefanus. Och då hette han ju Saul, eller Saulus. Och sen mötte Saulus Jesus på Damaskusvägen och ville bli kristen då. Men det står om han då i vers 26 här att när Saulus kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom av förklarliga skäl. Eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Och vem kommer då som från ingenstans? Jo, såklart Barnabas. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom. Och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sen stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. En sån här person vill jag vara. Nu börjar jag känna mig så här, ja, men medelsvensson, frikyrkokristen. En sån här person vill jag vara. Jag kanske inte, ja, nu har jag visserligen lite bakgrund också, men problem och sånt här. Men säg att jag, alltså om man är en helt vanlig, liksom, som har växt upp i en kyrka, har levt ett vanligt liv och har jobb och allting. Då vill jag vara en person som, om det kommer någon in liksom till kyrkan eller i vår gemenskap som har en annan bakgrund, som har det besvärligt, då vill jag vara en person som, ja men välkommen, vi hjälper dig på något sätt liksom. Sån verkar Barnabas ha varit. Han var en person som såg liksom, han såg inte Paulus förflutna utan han såg potentialen i Paulus framtid. Att visserligen har han gjort de här sakerna. Han har varit med och förföljt kristna. Han har till och med varit med och dödat Stefanus. Som jag antar att många kände Stefanus. De var inte jätteglada över att Paulus hade varit med och gjort det. En av dem liksom. Men Barnabas såg förbi det där. Och tänkte på Paulus framtid. Sån vill jag vara. Och det kan jag tänka mig att du också vill vara. Att vi inte fastnar i vad folk har gjort för dumheter i dåtid. För det har vi alla gjort. Utan man försöker tänka, vad kan Gud göra i ditt liv? Och så hjälper vi den personen till det. Jag tänker på kyrkkaffet. Jag tänker att Barnabas var en brobyggare. Han hade suttit vid kyrkkaffet. När alla vi andra känner att ah, men nu vill jag gå och sätta mig med mitt gäng. Med mina likasinnade. Nu vill jag prata liksom om hur det gick i fredags på innebandyn eller någonting. Då sitter man med. Men Barnabas tänkte, nej, jag ska vara en brobyggare. Jag är redan inne i gänget. Jag är rik och har pengar. Alla accepterar mig, för jag är rik. Liksom. Men de här människorna, de är inte lika lätta att acceptera. Så därför tar jag min trovärdighet, mitt förtroendekapital och tar dem med mig hit. För de kan inte göra det själva. De behöver mig för att kunna komma in i gänget. Och han verkar ha sett det som sin uppgift. Och det vill jag att vi ska känna. Ja, men okej, jag kanske inte har världens knepigaste bakgrund. jag är socialt accepterad i den här församlingen. Då är det min uppgift att dra de här nya människorna in i gemenskapen. Och se till så att de känner sig hemma. Och för vem vet hur mycket Gud kan använda dem i framtiden. Så han hjälpte Saulus att komma in i gänget. Vad tror ni hade hänt om Paulus, om Barnabas inte hade gjort det? Vad tror ni hade hänt om Paulus inte hade kommit in i gänget? Någon som vågar föreslå en? Vi hade, alltså, hur stor del av Nya testamentet har Paulus skrivit? Det är ganska stor del. Nästan alla brev. Vi hade inte haft dem. Alla församlingar som Paulus grundade. De hade inte funnits. Det är ganska viktig sak Barnabas gjorde här, eller hur? Utan Barnabas, då hade vi inte haft det här. Gud hade säkert fixat det på ett annat sätt. Men förstår ni hur viktig Barnabas var för Paulus? Mm. Vi tar det sen, Micke. Sen händer nästa grej här i kapitel 11 och 22. Det händer grejer i en annan stad bort norr om Jerusalem som heter Antiochia. En liten väckelse, eller vad man kallar det. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den heliga ande och tro. Och en stor skara fördes till Herren. Ja, det hände grejer i Antiochia. Och alla ledarna i församlingen fanns i Jerusalem i princip. Och de känner, vi måste skicka någon till Antiochia. Vem ska vi välja? Jag vet inte varför de skickade Barnabas. Men varför stack inte Petrus eller Johannes eller någon av apostlarna dit? Jag vet inte. De kanske var för bekväma. De har ingen lust att krångla med en besvärlig resa till Antiochia. Och, ja, jag vet inte. Det hade gjort mycket mer naturligt. Men av någon anledning så föreslår de Barnabas. Vi skickar Barnabas. Och här också tror jag många kan känna igen sig. För att vi kanske vill tjäna Herren. Och så hör man alla liksom predikanter som står på scenen och berättar hur de vittnar om hur de upplevde sin kallelse, hur Gud talade och sände mig till Härnösand och sådär. Och så tänker du så här, jag har aldrig fått någon kallelse. Jag har aldrig upplevt Guds starka tilltal att jag ska göra det eller det. Men jag vill gärna tjäna Herren. Ja, här har vi Barnabas. Jag tror inte han upplevde någon kallelse till Antiochia. Utan han bara fick frågan från apostlarna. Kan du tänka dig åka till Antiochia? Vi behöver dig. Och jag tror Barnabas tänkte, ja, kanske jag kan. Varför just jag? Nej, men vi tror att du skulle kunna göra det bra. Okej, okay. Ja, tror ni på mig så okej, okay, jag åker. Han verkar inte känna så här att han har någon kallelse på det sättet. Utan mest bara att jag vill gärna hjälpa till. Och jag kanske inte hör Guds röst på samma sätt som Petrus gör. Men om ni säger det, om ni tror på mig, då är jag beredd att göra så gott jag kan. Jag hjälper till liksom. Och här tror jag många kan känna igen sig. Att jag är här i församlingen, jag vill tjäna, jag vill hjälpa till. Säger ni någonting som ni tror passar mig, så visst. Jag ställer upp liksom. Och sån verkar han ha varit, Barnabas. Och så kommer han dit. Han åker till Antiochia. Och så står det att när han får se det som händer i Antiochia inne i församlingen, så blev han glad. Och jag, med tanke på min nästa punkt som jag inte har kommit till än, så tror jag jag förstår vad Barnabas ser. Jo, men det här var ju bra. Men det kommer sen. Jag ska förklara vad jag menar. Jag tror att han såg en församling som där det hände mycket. Det hade gått rykte om den här församlingen bort till Jerusalem. Det hände någonting. Det var kraft, tror jag. Det var kraft i bönen. Det var tungotal, skulle jag tro. Det var helanden. Det var predikanter som klättrade på väggarna. Det var såna grejer, tror jag. Och Barnabas, när han kom in dit och öppnade dörren till församlingen. Och wow! Och så blev han glad, tror jag. Eller det står att han blev glad. Men jag tror att han såg, oj, här händer det grejer minsann. Det var ju kul. Härligt att de tror på Gud och att de är öppna för allt det här som anden kan göra. Men sen står det i nästa punkt att han raskt begav sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Och så jag kan läsa vidare. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Så han blev först glad, men insåg, jag måste hämta Paulus. Och den kombinationen av de två betyder att här var det livat. Men jag tror vi behöver en teolog. Här händer det grejer. Men jag tror vi behöver någon som undervisar lite mer korrekt. Jag tror att han är lite finkänslig här när det står att han blev glad. Han är ingen konfliktmänniska, Barnabas, utan han blev glad att det hände någonting. Men jag måste riktigt fort åka och hämta Paulus. Och det där känner jag igen också i vår församling. Du öppnar din dörr till ett bönemöte. Oj då! Här händer det grejer. Det är kul att det händer grejer. Men jag tror att vi går och pratar med Christian. Eller så. Och jag gillar den där attityden hos Barnabas. Att han blir glad ändå. Ibland måste man inte alltid berätta för folk allt de gör fel. Utan man kan glädjas över att de är öppna för någon, de är öppna för Herren. Det händer någonting. Det är inte perfekt. Vi kan nog styra upp det här. Men det är bättre ibland att det kokar över än att det inte kokar alls. Och här tror jag att Barnabas kände liksom, yes, nu har vi jobb att göra. Så han hämtar Paulus. Och Paulus vid det här tillfället var ju inte den Paulus vi känner idag. Han hade inte riktigt kommit in i gänget. Han verkar vara en lite sur gubbe, märker vi i nästa punkt. Han är lite, och det vet vi av Paulus, att han kunde vara rätt hård. Han är ju extrem nörd, bibelnörd. Han sitter säkert och skriver sina brev och skriver sin teologi och verkligen går så djupt in i ordet så att folk har svårt att liksom förstå riktigt Paulus. Han är otroligt introvert, tror jag. I sitt skrivande och sin teologi. Men Barnabas känner att jag behöver han nu. Och Paulus utan Barnabas. Då hade han bara suttit där i sitt rum och skrivit sin teologi. Och alla tyckte att han var en konstig surgubbe. Men med Barnabas så får han bli en apostel. Och det här vill jag att vi ska förstå hur viktigt Barnabas är för Paulus. Och hur viktig Paulus är för Barnabas. För Barnabas, jag tror han var ingen teolog. Han fattade att i Antiochia att det var lite livat och det här behöver styras upp. Men jag tror inte han kände själv att han kunde göra det. Han insåg sina begränsningar. Han insåg att jag behöver Paulus. Så han hämtar Paulus och de tillsammans jobbar med att styra upp församlingen, få ordning och reda. Barnabas med sitt förtroendekapital, kanske han var social, han var en uppmuntrare, han styrkte människor. Han gjorde någonting bra liksom i församlingen. Paulus med sin liksom teologiska nördhjärna som kunde reda ut allting och få ordning och reda på teologin så att det blev bra. Tillsammans gjorde de någonting bra. Och det står inte här, men jag vill att ni ska veta att i början av apostlagärningarna, liksom, eller i deras relation, då står det Barnabas och Paulus ett par gånger. Sen ändras det till Paulus och Barnabas. Och det är en liten sån där detaljändring som bara vi liksom detaljnördar ser. Men vet ni vad den betyder? Att i början var Barnabas den självklara ledaren. Liksom. Efter en tid så blev det Paulus. Och det tror jag att Barnabas var helt okej med. Jag tror att det till och med var hans poäng. Jag är inte här för att bossa runt eller bli en chef. Liksom. Utan jag är här för att hjälpa församlingen. Och jag är här för att hjälpa Paulus. Och nu ska vi hjälpa Paulus komma in i tjänst. Nu ska han få bli en apostel. När han har blivit det, då är det han som är ledaren. Jag har ingen behov av att vara ledare. Det får gärna vara Paulus eller vem som helst annars. Jag är här för att hjälpa folk. Sen går jag vidare. Liksom. Så han hjälpte Paulus. Min sista punkt, så att säga. En till person som han hjälpte. I Apostlagärningarna 15 och vers 36. Efter en tid sa Paulus till Barnabas: vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville då ta med Johannes, som kallades Markus. Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg, sen bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd. Här märker vi hur Paulus och Barnabas olika personligheter krockar. Barnabas som vill hjälpa folk och vill liksom uppmuntra dem. Och vill, har du gjort ett misslyckande, ett fel? Ja, men det är inte hela världen. Vi ska hjälpa dig att komma på fötter igen och hitta ett nytt sätt att tjäna Herren. Det ordnar sig. Och Paulus med sin bistra personlighet, surgubben, han har gjort fel. Han svek oss. Vi måste ha de rättfärdigaste och starkaste personerna, helgade och allt det här. Liksom. Alla listor han skriver i breven. Liksom. Hur viktigt det var, hur en församlingsledare ska vara. Det ska vi ha. Han är en svikare. Nej. Vi har inte tid med sånt. Och Barnabas, fast du själv då, Paulus, du var inte så bra heller i början. Nej. Det blev väl ordning på dig. Nej. Och så håller de på så där. Ser jag framför mig i alla fall, i min konstiga hjärna. Och till slut så bara, tror jag att Barnabas bara inser. Hör du, Paulus, vi står Barnabas på den här sidan. Ja. Hör du, Paulus, jag orkar inte bråka med dig. Vi behöver inte se det här på samma sätt. Jag fattar att man kan se på det här olika. Jag tar med mig Markus och åker dit. Du tar med dig Silas och åker dit. Och Paulus bara, ja. Liksom. Och så skiljs de åt. Det där är en viktig lärdom. Att som ledare i Guds rike i en församling ibland inse. Vi ser olika på det här. Vi måste inte bråka om det. Vi måste inte göra det till en konflikt som splittrar församlingen. Vi får liksom bara i god ton dela på oss. Det blir bara kanske till och med bättre. Då får vi tjäna på två ställen. Vi behöver inte göra att ett bråk, Paulus. Så tror jag att Barnabas kände. Jag tror inte att Paulus kände så. Men Barnabas gjorde så, helt enkelt. Och jag tycker det är en fin... Tänk dig nu. Du får välja att följa med aposteln Paulus på missionsresa. Eller ta hand om spillran och fiaskot Markus. Vad skulle du välja? Vad skulle du välja? För Barnabas var det fullständigt självklart. Vad ska jag följa med Paulus för? Han kan ju allting redan. Han är jätteduktig. Jag har lärt han allt jag kan. Barnabas, eller vad säger jag, Markus. Det här är perfekt. Här är en person som jag kan hjälpa. Han är längst ner på botten. Jag kan göra så mycket för att hjälpa honom. här har vi en person som jag vill följa, som jag vill gå med. Liksom. Tänk om vi kunde se på människor på det sättet. Liksom. Det är en fin lärdom av Barnabas. De seglade till Cypern. Och nu är vi tillbaka där vi började. Och jag tänker liksom i min konstiga hjärna hur de kanske åkte då till... Han var ju från Cypern, Barnabas. Jag tänker mig att de kanske åkte till hans hus. Till Barnabas hus, släkthuset eller vad de hade liksom. Och så tog de en paus där liksom. Ja, men nu ska vi strax börja evangelisera och missionera här på Cypern. Men nu tar vi det lugnt här ett tag och vilar upp oss. Och så lämnar han Markus för en stund och sätter du här i rummet och skriv på det där du håller på och skriver. Vet ni förresten vad det som Markus höll på att skriva på? Vad det så småningom blev? Markus evangeliet. Vad hade hänt om Barnabas inte hade tagit sig an Markus? Då hade vi inte haft Markus evangeliet. Det säger oss ganska mycket om vad Barnabas har betytt för kyrkan. Jag tror att Barnabas sa åt liksom, du Markus, sätter du i det här rummet. Här har du ett stearinljus och en penna. Skriv på dina grejer som du håller på med, vad det nu är för något. Så går jag och tar en promenad. Och så tänker jag mig att Barnabas tog en promenad. Gick bort och tittade på den här åken. Som han inte längre ägde. För att han hade sålt den. Och gett pengarna till församlingen. Och så tänker jag mig att han stannade där en stund och liksom tittade på den här åken. Mindes kanske barndomen när han hade varit där och jobbat. Han tittade på arbetarna som höll på där och skörda vete eller vad de höll på med. Och så tänkte han liksom, den här offrade jag för x antal år sedan. Och så tänkte han kanske som en liksom affärsman eller vad man nu ska tänka sig att han var. Vad har jag fått för det? Petrus predikade att jag skulle, att man ska så för att skörda. Jag offrade den här åken liksom. Vad har jag fått för det? Har jag blivit en miljonär? Har Gud välsignat mig ekonomiskt? Nej. Vad har jag fått skörda för det här offret liksom? Och så tror jag att han står där och tittar på den här åken. Och så mindes han liksom hur allt började. Tack vare det offret så fick jag komma in i tjänst. Jag fick en uppgift. Gud gav mig ett uppdrag. Jag fick åka till Antiochia. Jag fick hjälpa församlingen där. Tack vare den där åken, att jag offrade den, så har jag fått välsigna församlingen i Antiochia. Och sen började jag tänka på, och just det, Paulus. Om det inte varit för att jag offrade den här åken, så hade Paulus idag inte blivit den han blev. Aposteln. Tack vare det offret så har jag fått skörda en apostel. Så börjar han tänka på alla brev som Paulus håller på att skicka fram och tillbaka. Som håller på att bli Nya Testamentet. Tack vare det där offret jag gjorde så får jag skörda liksom halva Nya Testamentet. Och så kanske han tänker på Markus som sitter i huset och skriver på någonting. Och så tänker han kanske liksom, ja, kanske blir något av det där han skriver också. Någon gång. Vem vet, om jag bara får uppmuntra Markus och hjälpa honom. Kanske det där, han håller på och skriver på kvällarna när vi är färdiga med arbetet. Kanske också kan bli något. Vem vet. Vilken potential det finns i människor. Om vi bara får uppmuntra och hjälpa dem lite på vägen. Och sen gick han nog tillbaka in i huset och sa till Markus. Du, här har du till stearinljus. Fortsätt skriva på det där. Det blir nog bra, ska du se. Har du några frågor så hjälper jag dig. Någon sån liksom hjälpare vill jag också vara. En Barnabas. Vi ska be tillsammans nu. Vi ska be och låta de här lärdomarna och den här personen Barnabas kanske få influera oss lite. och vara en hjälpare till varandra.